finns, Herre Jesus. Fyll ditt folk med din helige ande, Herre Jesus. Låt bägarna flöda över. I Jesu namn, Herre. Ta bort torkan, Herre. Och lägg ny eld, Herre. Ny ved på elden i Jesu namn. Herre, vi ber om det just nu. Herre, vi ropar efter mer av dig. Vi behöver mer av dig. Därför att vi klarar oss inte utan dig. Därför ropar vi efter mer, ja, mer av dig. Halleluja, där du står just nu, bara sträck dig ut efter Gud i ditt liv. Bara säg: Jesus, jag behöver dig. Tänk inte på vad du har gjort, tänk inte på vad du har lyckats eller misslyckats, utan fokusera dig på Jesus Kristus, han som förmår göra mer, ja, långt mer än du kan be eller tänka. Halleluja, heligande, vi välkomnar dig just nu att vara lössläppt just i våran mitt den här stunden. Heligande, gör ditt verk i våra liv, i våra samveten, i våra känslor, Herre, i hela oss, Herre. Gör ditt verk hos oss. Vi ber dig i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Och allt folket sa, amen. Varsågod och sitt, tack ska ni ha, lovsångare. Halleluja, underbart att få vara del av den här, en sån här gudstjänst. Många olika sätt att prisa Herren på, eller hur? Va? Fantastiskt. Amen. Allt vad andra har, lova Herren, står det i skriften. Allt vad andra har ska lova våran Gud. Om du funderar varför jag låter som en tonåring som är målbrottet, så är det för att jag är lite krasslig, men jag hoppas att du har överseende med det. Och jag är inte i målbrottet, det har jag passerat. Så det är inte, men det är lite såna tider som så man kan vara lite så här krassliga. Men det är ju bara bra, för då ropar jag inte så hårt, så då behöver du inte vara orolig på något sätt, utan jag håller mig på mattan. Men det är underbart, vi lever i underbara tider. Kanske du tycker att man inte kan säga så om den här tiden, men det tycker jag. Patrik och jag och en del andra från församlingen var på Kristusdagen i Åbo igår och lyssna på bland annat Fredrik Ekholm som talar där. Fantastiska trosfriska ord, kom som en fräsch fläkt. Tillsammans med många, många andra, vi var cirka 8000 personer samlade av ett enda syfte, och det syftet var Jesus Kristus. Det var en fantastisk dag. Det kom ju från alla möjliga olika traditioner, samfund, sammanslutningar, med ett mål att i enhet proklamera Jesu Kristi namn över Finland. Kanske du såg någon blinka av dig i nyheterna. Kanske någon av er såg det, var på finska nyheterna, så var det en liten glimt av det här. Och det var fantastiskt. Det var också fantastiskt att se kyrkoherden från Jokela och från Kauhajoki står på samma scen, krama om varandra i den situation de har befunnit sig i, och sen tillsammans be för det som har hänt. Det är fantastiskt när Guds folk kommer samman på det här sättet, och det är en oerhörd proklamation också för Finland att det, Guds folk är inte dött på något sätt, utan vi såg ett fräscht folk. Fräsa människor mitt uppe i sitt yrkesliv, mitt uppe i sin kraftdagar, som verkligen vill ta ett initiativ för Jesus. Man har ett initiativ som kallas Tuli on Irti, alltså elden är lös. Jag tycker det är ett underbart, fantastiskt namn. Jag hoppas att den svenska översättningen verkligen blir elden är lös. För det är ju ett underbart namn. Med en böneturné från år 2009 till 2011. Och huvudvisionen där är att varje finländare, alla som bor i Finland, ska åtminstone ha en förebedjare. Är inte en fantastisk vision att alla de som bor och bygger i detta land så ska ha en troende människa som på regelbunden basis ber för dem? Under de här åren kommer det att ordnas sådana här elden är lös tillfällen på många olika ställen, förhoppningsvis alla kommuner. I Finland, det var så att alla kommuner var representerade. Det fanns emblemen från alla kommuner som gick i, man hade ett stort kors på is, nere på isen. Det var inte is förstås, utan det var golv. Så hade man ett stort kors dit alla flaggor, alla människor med flaggor marscherade in med alla Finlands kommuner, och så bad man för Finlands kommuner. Det var fantastiskt. Och jag hittade Vasas emblem, så jag vet att vi var där. Också Korsholms hittade Patrik. Det har att göra med var vi bodde där. Men i alla fall, så vi hittade det där, så det var underbart. Och man har olika mål och olika målsättningar med det här. Men det är för att öka bönen För gemensamt med de här människorna som var samlade var att man tror på bönens kraft. Man tror på att det finns kraft i bönen. Man ber kanske på olika sätt. Jag ska tala om det lite här också idag. Man ber på olika sätt. Men man ber utgående från en passion och en längtan att Gud ska röra vid människor. Att Gud ska göra det bara han kan göra. Amen. Så tacka Gud för det här. Det är fantastiskt. Hur många av er var åt indisk mat? Räck upp en hand. En del. Andra av er som missar det här så har faktiskt en möjlighet att ta med er hem indisk mat. Det är nämligen så att det blev en del mat över. Och det finns att köpa till förmån för missionen. Så finns det att köpa efter gudstjänsten. Så du kan få ta med dig underbart god indisk mat hem. Var det gott ni som var åt? Ja, det var fantastiskt. De som var åt förstår ni varför pastorerna tycker om att utöva mission i Asien. För den goda matens skull. Det är fantastiskt. Den asiatiska maten är så oerhört god, tycker både jag och Patrik. Så det är bra. Så du har möjlighet att köpa det efter mötet. Har du med dig din bibel, så slå du upp till Jesaja, det 60:e kapitlet. Jesaja, det 60:e kapitlet och den första versen. Så ska vi läsa det tillsammans. En proklamation. Det står så här: stå upp och var ljus, för ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, och hans härlighet ska uppenbaras över dig. Ta till dig de här orden. Det blir mörkt, det blir svårt, det blir jobbigt, det blir tufft i världen, men det finns ett annat folk där det står: över dig ska Herren gå upp. Över dig ska Herren gå upp, och hans härlighet ska uppenbaras över dig. Därför säger Herren: stå upp. Stå upp och var ljus, därför att ditt ljus kommer. Vad är det för ljus som man talar om? Jo, Herrens ljus i dig. Det kommer. Det finns där. Det finns där, och det ska uppenbaras. Ju längre vi går i tidens slut, ju större skillnad kommer det att bli för på den som tror och på den som icke tror. I ett tillfälligt läge i ett land där det inte är förföljelse, där det är väldigt lätt att vara en troende på det sättet att du är accepterad och så vidare, så kan man komma till en punkt där det inte är så stor skillnad på den som tror och inte tror. Men när det blir tuffa tider, när det blir utmaningar, när det blir svårigheter, så kommer det att synas en större skillnad på den som har sitt hus byggt på klippan och den som har sitt hus byggt på sanden. Därför att för den som har sitt hus byggt på sanden så vittrar grunden sönder. Ni vet hur ni har sett hur det ser ut när havet vågor sköljer över stranden. När man har ritat några figurer eller någonting i sanden, så när det kommer så är det bara borta. Men den som har sitt hus byggt på klippan ska stå fasta, och till och med som Daniels bok säger, göra erövringar. Amen. Därför är det en underbar tid. Därför gäller det för oss att vi ställer oss upp. Men samtidigt som vi får den här uppmaningen från Guds ord, så får vi en annan uppmaning i Matteus 6 och 19-23. Matteus 6 och 19-23. Så står det så här: samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in för att stjäla. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Det här är en uppmaning för oss i den yttersta tiden, när det står att mörker ska övertäcka jorden. Om inte finns ljus i oss, så det är mörkret utanför oändligt mörkt. Inte bara för oss, utan för världen runt omkring. Därför att vi är världens ljus. Eller hur? Så uppmaningen finns här till att leva ett kristet liv där vi inte är upptagna med skatten på den här jorden som förgås, som försvinner, som inte har något värde. Utan att vi ska samla skatter i himlen. Att vi ska se till att ögat som är kroppens ljus ska vara friskt. Och det är det jag ska tala med dig om här en liten stund här på eftermiddagen. Ett öga som är friskt. Ett öga som har bevarat sitt andliga seende. Därför att det Bibeln talar om. Det talar inte om det fysiska ögat här, utan det här är ju en bild på vårt seende, på vår förståelse av den tid som vi lever i. Det är viktigt att det ögat är friskt och att det ögat ser vad som pågår. Det står i Bibeln om att det fanns människor som kunde förstå den tid de levde i. Och om det någon gång har varit viktigt för oss i Guds församling, så är det att idag förstå den tid som vi lever i. Så att vi kan göra allt det här som profeten talar om, så vi kan stiga upp. Så vi kan förstå när allt det här händer, så vi kan förstå vad är våran del. Vad är våran möjlighet i det här som vi ser att hända. Och för att vi ska kunna ha vårt andliga öga, för att det ska finnas ett seende hos oss vad det gäller det andliga, så ska jag tala om två saker. Två saker som du behöver skriva upp och som jag tror kommer att vara två skiljelinjer, eller två saker som utgör skiljelinjer i den yttersta tiden på en människa som lever under samma förutsättningar som den här världen. En människa att kalla sig kristen också, men som lever under samma skakningar, i samma ångest, i samma bekymmer som vilken annan människa på den här jorden som helst. Medan den andra kategorin människor som ska kunna stå fasta och göra ärövringar. Det första som jag vill tala om, det är Guds ords auktoritet. Det är en av de två sakerna. Vad som är viktigt för dig och mig, det är att vi ställer våra liv under Guds ords auktoritet. Guds ord är hotat. Guds ord är hotat i församlingarna, i kyrkan. Man ifrågasätter Guds ord och så vidare och så vidare. Men vad jag kommer att tala om handlar inte bara om det att då jag har den rätta bekännelsen. Utan vad jag talar om är att vi verkligen har liv som har underordnat sig Guds ords auktoritet. Och vi kan slå upp femte Mosebok 30. Så ska vi läsa ett lite längre avsnitt där. Du kan lägga upp de här sliden sen då jag kommer exakt. Då kommer vi den där texten. Så det är bra. Femte Mosebok 30. Nu ska vi se här. Där är vi. Vi läser den från vers 11. Här talar Gud genom Mose. Eller till Mose. Ty det bud som jag idag ger dig är inte svårt för dig. Och det är inte långt borta. Många av er vill ha svåra bud eller lätta bud? Ja, om du får välja. Jag talar Gud om två olika bud här. Han säger, det bud jag ger dig idag är inte svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga, vem vill för oss stiga upp i himlen och hämta det åt oss och låt oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga, vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära. Ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta. Så var då så att du kan följa det. Sina Gud, det här är ju gamla testamentet redan, men ändå står det att ordet är i våra hjärtan. Tänk det. Ordet är dig nära i din mun. Ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta. Läs vidare där. Så jag lägger idag framför dig livet och vad gott är. Döden och vad ont är. Det jag idag befaller dig, då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud och vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig och för att Herren din Gud må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta i besittning. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd att tillbe andra gudar och tjäna dem, så kungör jag för er idag att ni förvisso ska förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan och kommer för att ta i besittning. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er. Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Till detta betyder liv och en lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Med andra ord, vad Gud säger. Han säger, jag lägger det här framför dig. Därför att Gud har aldrig tvingat dig och kommer aldrig att tvinga dig att göra någonting. Vi har talat om det här tidigare och jag vill poängtera det på nytt igen. Vi poängterar den här församlingen, den fria viljan. Vi poängterar det väldigt starkt, den fria viljan som är av Gud given åt oss. Att välja välsignelse eller att välja förbannelse. Det ansvaret har blivit oss givna. Vi kan välja att följa Gud. Vi kan välja att lägga våra liv under hans ords auktoritet. Eller vi kan välja att gå vår egen väg. Bli herre över vårt eget liv. Ta ansvar för vår eget väl och ve. Den ena vägen leder till välsignelse. Den andra vägen leder till förbannelse. Och när en hel kyrka väljer att inte följa Guds ords auktoritet, så kommer den kyrkan, den församlingen, den enskilda individen, den kommer inte in i Guds välsignelse. Utan den upplever en förbannelse istället för välsignelse. Vilka kan de här andra gudarna vara som det talas om för oss? Vi har talat mycket om de här törnen och tistlarna. Vi läste ju redan i Matteus. De här skatterna på jorden. De här sakerna som vill uppta vår tid. De här sakerna som vill komma före Jesus i våra liv. Var och en av oss som lever på den här jorden frestas i det här hänseende. Var och en av oss frestas med att lägga saker och ting framför Gud. Men vi har en möjlighet. Det är det som är positiva budskap. Det som Anders talade om här i inledningen. Det är inget fördömelsebudskap. Utan på grund av att vi har den fria viljan så kan vi välja liv. Vet du det? Ja, men det är så svårt, jag lyckas inte alltid hålla mig under Guds ords auktoritet. Det var inte det som du har talat om. Utan det är om du säger, jag har beslutat mig för att följa Jesus. Det är det vi säger när vi döper. När vi döper den 16:e, 11:e. Det är flera som har, vi har åtminstone 4 dopkandidater och kanske 5 som är på gång. Och kanske flera, kanske någon av er som sitter här vill bli döpt. Det går mycket bra. Vad är det vi säger? Vad är det vi sjunger? Jag har beslutat att följa Jesus. Och det är så viktigt i den tid vi lever i. Det är att du har gjort det här beslutet vad det gäller Guds ord. Det är att du har gjort det här beslutet. Jag vill följa Jesus. Jag kanske inte förstår allt, jag kanske inte har allt på klart, men jag väljer att lägga mitt liv under Guds ords auktoritet. Vad betyder det här, den här frasen som du har upprepat nu många gånger kanske du frågar? Det är när Guds ord säger någonting, men din känsla och din vilja kanske säger någonting annat. Vad är det då du väljer? Väljer du att följa din egen känsla, din egen vilja, då är du inte under Guds ords auktoritet. Väljer du att, fast det kanske skriker i kroppen, att böja ditt... Du kan ibland... Får man tvinga sig själv? Paulus säger det. Jag tvingar min kropp till lydnad, säger han. Ja, för att jag inte själv ska komma till korta när jag predikar. Att ibland till och med tvinga sig själv under Guds ords auktoritet. För att då jag är under Guds ords auktoritet så är jag också under Guds ords beskydd. Jag är under Guds ords löfte om välsignelse. Jag är under Guds ords försäkran om att jag inte ska gå fel i den yttersta tiden. Vem av er vill gå rätt i den tid du lever i? Ja, visst längtar vi efter det? Att göra de rätta besluten, att göra de rätta valen. Att inte bli förledd till avfall. Vi gör det och vi kan åstadkomma det genom att lägga oss under Guds ords auktoritet. Allt det Guds ord säger, På vilka områden det än är, hur obekvämt det än är, hur politiskt inkorrekt det än är, hur vilket det än vara må, så väljer vi att säga Guds ord så mycket i kärlek vi kan, men så rakt och så klart som vi kan. Amen. Och det här kan det hända att du kommer att få göra, inte bara kan hända, utan det här kommer du att råka ut för på din arbetsplats. I samtalen kring kaffebordet så kan du få stå upp, kommer du att få stå upp för det som du tror på och det som Guds ord säger där du befinner dig. Amen. Och då gäller det att på förhand ha beslutat sig för, jag och mitt hus, vi vill följa Herren. I Romarbrevet 12:1-2, ett känt bibelställe, där säger att vi ska frambära våra kroppar som ett levande, heligt, Gud välbehagligt offer, våran andliga gudstjänst. Och att vi ska förnyas och så vidare. Du vet, när det står så här att vi ska föra fram våra kroppar och lägga det på altaret. Hur tror du det känns att lägga sig på altaret? Va? Va? Det fräser. Det är som när det har just varit sommar. Du kommer ihåg när du lägger biffen på grillen. Hur det låter. Det fräser och det spottar och det strittar sådana där fettgrejer kanske på dig och som du får på dig. Det är inte alltid så roligt att hamna på Guds offeraltare. Därför att då jag har ett kött. Då jag har en gammal natur som inte vill följa Gud. Har du det? Ja. Tänk att det inte bara du som har ett kött. Va? Vi har alla ett kött och det köttet vill inte och kan inte enligt Guds ord behaga Gud. Det enda vi kan göra med det gamla köttet är att offra det som ett välbehagligt offer på Guds altare. Det var en predikant som sa den gången, jag tyckte det så fint så jag tar i hans ord. Han sa så här att när man lägger på offret på offeraltaret så binder man det med ett rep. Och i ditt liv är det här repet din vilja. När det gör ont, när det är obekvämt, när Guds ord kanske går stick i stäv med det som du tänker, så får du lägga ditt liv på hans offeraltare. Och din vilja att finnas där, att förvandlas av Gud, det är som de här reperna som binder offret vid altaret. Där du ställer ditt liv under Guds ords auktoritet. Jag kan säga det här utan att säga det ens profetiskt. Det kommer att prövas. Din överlåtelse kommer att prövas i den tid vi går in i. Och den kanske prövas redan. Den kanske prövas redan. Du kanske är mitt uppe i den prövningen. Och det här är ingen nyhet för dig. Men för varenda en av oss så är det här en realitet. Vad innebär det då att vara in under Guds ords auktoritet? Jag vill säga så här. Det handlar först och främst inte om kunskap i Guds ord. Det finns människor som kan den här utan och innan. De judiska rabbinerna, de kunde gamla testamentet, Toran och profeterna och alla de här utan till. Eller hur? Där det profeteras om Jesus Kristus gång på gång på gång på gång. Och de missar honom ändå. Samma sak i våran tid. Du kan kunna hur mycket som helst. Det är inte det handlar om. Utan om du skriver så ska du skriva det här. Det handlar om förvandlade liv som lever det liv som beskrivs i ordet. Fick du det där? Alltså ett liv, jag lever ett liv som beskrivs i ordet. Det som ordet beskriver, det är det liv jag lever. Amen. Så det handlar inte om vad du kan, vad du vet, vad du förmår. Utan det handlar om att du lever ut ordet. Ordet som är dig nära, som finns i din mun. Ordet om som för med sig löfte om välsignelse. Det lever du ut där du finns. Efter din bästa förmåga. Ja? Ingen har någonsin sagt att om du gör ett litet fel så är du out. Det är inte det handlar om. Men du efter din bästa förmåga så följer du Guds ord. Du följer Guds ords auktoritet i ditt liv. I det samhälle som vi lever, som vi kallar det västerländska samhället, så finns det ett enormt uppror mot all form av auktoritet. Det finns en oskriven lag. Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra. Ingen ska komma och säga. Ingen ska säga så. Ja, men allt det du känner är rätt. Känner du att du är kär i en man så är du sådär. Känner du att du är kär i en kvinna så är du sådär. Allt det du känner så är rätt. Det är det mest dumma man kan säga. Eller hur? Ja, men vem vågar lita på sitt känsloliv alla gånger? Har du litat på ditt känsloliv alla gånger så har du inte suttit här idag. Eller hur? Du kanske varit inspärrat någonstans. när du får i dina mörkaste stunder vilja göra de otillåtna sakerna. Va? Därför att våra känsloliv är som ett stormigt hav ibland. Det är inte det jag känner som är rätt, utan det är Guds ord som har rätt. Eller hur? Och därför, i en värld som gör uppror mot auktoritet, så väljer vi att ställa vårt liv under Guds ords auktoritet. Det är den första delen till välsignelsen. Amen. Guds ords auktoritet kommer att vara skiljelinjen mellan de kyrkor som kommer att vara Kristi brud. Alltså, tänk inte på Knutby, utan Kristi brud. Kristi rena brud som Gud kommer att hämta. Det kommer att vara den församlingen som erkänner Guds ords auktoritet. Men det finns en annan del av det som man kan kalla kyrkan som kommer att gå en annan väg. Och det kommer, de kommer inte att vara Kristi brud. Utan enbart de som väljer Guds ords auktoritet. De kommer att hitta varandra i den yttersta tiden. Vi såg präster igår som bara strålade av Guds härlighet. Ivriga som bara var. De bad kanske inte som oss. De kanske inte uttryckte samma vokabulär som oss alla gånger. Men de hade en enorm passion. En enorm längtan efter Gud, hans ord, efter det som hör honom till. Det var den första saken. Att ställa sitt liv under Guds ords auktoritet. Den andra saken som jag vill ta upp lite snabbt här. Det är bönen. Och inte bara bönen, man kan undervisa 3 veckor om bönen. Oförberedd, tänker jag säga nästan. Ja, man undervisar. Men vad jag vill nämna den här dagen, det är att lära sig att bryta igenom i bön. Så, vad är det för någonting? Bryta igenom. Det är det som när isen brakar under en. Hebreerbrevet 5. Anders var lite inne på det här också då han talade om bönen. Hebreerbrevet 5:7. Talas det om Jesus. Så står det, medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade dem som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fast han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Här talas det om Jesu böneliv. Jesus hade primärt två världar som han rörde sig i. Den ena världen var hos människorna. Har du sett Jesus hos människorna? Va? Hur han gör, hur han vandrar, hur han gör gott, hur han botar de som var under djävulens våld, hur han vandrar, hur han bryr sig om kvinnan med blodgång, hur han bryr sig om Sackeus och klättrar i trädet. Den Jesus, den känner du, va? Eller hur? Det var Jesu ena hand, utsträckt till människorna, utsträckt till de som behövde hjälp. Det fanns en annan hand hos Jesus. Den som kopplade ihop med fadern. Den som hade lärt sig lydnad genom lidande. Under höga rop och tårar frambär han böner till Gud. Så lite som Anders sa, så var Jesu böneliv, det var präglat av en passion. Det var präglat av en längtan. Det var en intensiv bön som rådde i Jesu liv. Vad menar vi när vi talar om att bryta igenom i bön? Vad är det vi menar? Jo, vi menar det att bön, det är att kämpa med Gud. Bön är att arbeta tillsammans med Gud. Bön är att bryta ner fästen. Vi bryter ner fästen och alla slags höga bålverk som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Det finns sådana fästen finns i ditt liv. Vet du det? Sådana fästen finns i deras liv som du vill nå. Hallå? Vi har glatts åt på bönämnena att det kommer mer och mer bönämnen där människor talar om att man ber för sina grannar och vänner att de ska bli frälsta. Ska en människa bli frälst så måste vi bryta igenom i bön för den människans liv. Vi måste storma himmelriket, vi måste bryta ner de här argumenterna som vi kallar de här bålverken. Vet du vad ett bålverk är för något? Jag vet inte om det är 1917 års översättning eller vad det är. Men det är stora sådana här skräphögar, rishögar som är uppbyggda av argument från ett västerländskt samhälle som under många hundra år har sagt att det finns ingen Gud. Under många hundra år har sagt att det är ingenting att tro på. Så måste vi bryta ner, och det gör vi genom bön. Och det är inte gode Gud välsigna maten i Jesu namn, amen. Det är inte, får jag inte be den bönen? Ja, men det får du be. Absolut. Vi ber, vad ber vi? I Jesu namn till bords vi går, välsigna Gud den mat vi får. Vi ber det varenda dag med barnen när vi äter. Tycker det var religiöst? Ja, men tycker det då. Och så fortsätter vi att be den. Ja. Ja. Men det är inte den bönen jag talar om i första hand, utan jag talar om en bön som alla troshjältarna, om du studerar Bibeln, så har de haft den här typen av bön där de har kämpat med Gud. Där man talar om gamla bedare för att de hade makt med Gud. Har du hört det uttrycket? De hade makt med Gud. Och vad betyder det för någonting? Jo, ett exempel kan vi ta om Abraham. Du kan lägga det i Första Mosebok 18:20. Vi ska se, lägg det följande bibelställe där. Ska vi se. Nej. Ja, det där stämmer ju inte. Nu måste vi gå till Bibeln, hörni. Den tekniken. Det är inte tekniken, utan tekniken. Eller Sigfrid heter han faktiskt. Som har missat någonting. Jag skyller på någon annan igen. Ja, det är den gamle Adam. Han sa, kvinnan du gav mig, sa han. Det är inte Marinas fel heller. Första Mosebok 18. Nu ska vi inte komma in i något sidospår här överhuvudtaget. Det står i Första Mosebok 18 där. Så står det i vers 22. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Jag läser det Första Mosebok 18 och 22. Gick emot Sodom, men Abraham stod kvar inför Herren. Och vers 23. Och Abraham trädde närmare och sade, vill du förgöra den rättfärdige tillsammans med den ogodaktige? Här börjar Abraham förhandla med Gud. Här börjar Abraham bända och säga, vilket nummer var han börjar med? Vad är 50? Är det så? Han börjar med 50. Han säger, om det finns 50 rättfärdiga, tänker du då förgöra staden på grund? Nej, säger Gud, okej. Okay. Om det är 50 rättfärdiga, då ska jag för skolan stå. Och så går han ner. Hur långt slutar han, Marina? Vad var det minsta? 10. Då vågar han inte annan längre. Alltså, om det är 10 rättfärdiga, ska du då få göra staden? Alltså han arbetar med Gud, han kämpar med Gud. Och Gud, kan man förhandla med Gud? Det låter ju obegripligt igen. Det låter ju omöjligt. Jag menar, Guds rådslut står för evigt fast, säger vi. Han har bestämt alla dagar är nedskrivna i hans bok och så vidare. Här har du en man som förhandlar med Gud. Som har, som man skulle säga, makt med Gud. Det här är ju uttryck vi använder och hur teologiskt korrekta de är. Det lämnar jag därhen. Men när jag talar om att bryta igenom i bön, så talar jag om ett bönearbete. Ett bönearbete där jag måste engagera mig. Lite som Jakob. När han slåss med Gud. Han brottas med Gud ända till morgonen. Och sen när han kom ur den brottningskampen så haltar han på höften. Det är ett sånt bönearbete. Ett sånt bönearbete som jag talar om. Ett sånt bönearbete som Nehemja ber i första Nehemja 1:4. När han, det tror jag vi kanske har här också. Om det lyckas bättre. När jag hörde detta satte jag mig ner. Och jag grät. Jag sörjde flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Här ser du ett bönearbete som engagerar. Ett bönearbete som inte är så här, ja Gud, om det är din vilja så blir det nog bra det här. Det är ett bönearbete där man kommer inför Gud. Du kanske tycker jag är hedan. Men man nästan sätter fingret i Guds ansikte och säger, Gud, så här kan det inte gå till. Min granne kan inte gå förlorad. Gud, det är ju inte Guds fel. Men han behöver förhör det. Va? Och man arbetar med Gud, man kämpar. Och på det sättet bryter man ner dessa tankebyggnader i ens eget liv. Kanske lika viktigt som någonting annat. I ens eget liv, i ens egen föreställningsvärld kan människor i svensk Finland, vanliga svensk finländare, bli frälsta. Vi har svårt att tro det. Eller hur? Eller hur, vågar du vara ärlig med mig? Nu höjer jag rösten här och jag har ändå en bra röst. Va? Va? Jag har svårt att tro det ibland. Jag har svårt att tro det för att jag har sett så lite av det. Jag har sett för lite och därför har jag svårt. Därför behöver det brytas ner i mitt eget tankeliv. Behöver de här sakerna brytas ner så att jag kan få en tro. Det här bönearbetet, det här genombrottet i bön, det är för min egen skull. Det är, slöjan rivs av mitt ansikte. Jag förstår att Gud kan och Gud vill och Gud förmår frälsa min granne. Amen. Och sen i grannens liv gör jag samma arbete. Daniel 10 och 12 har vi kanske också här. Säger ängeln, redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda och jag har nu kommit för dina ords skull. Tänk att Gud i himmelen skickar änglar för våra ords skull. Så låt inte dina ord utebli inför Gud. Låt inte dina ord säga, men det är bara så här. Det går inte att göra någonting åt det. Det går att göra. Amen. Det går att förändra. Det går att förvandla. Det går att be människor in i himmelriket. Men det sker inte bara genom en slentrianmässig bön. Gud välsigna hela världen och alla där. Utan det sker när vi stormar tronen. När vi ber. Behöver du be kraftigt i tunga och säga, jag vet inte. Men jag tycker det är ganska skönt och bra. Va? Ibland är det bra att bara få röja inför Gud, bara få ropa till Gud, precis som Jesus under höga rop och tårar frambära inför Gud den här längtan vi har i våra liv. Det är genombrottsbön. Bön i den helige ande, bön på svenska, men bön som är engagerande. Ni som är från Afrika, nu talar jag till er, ni vet vad jag talar om. Ni som har vuxit upp också i församlingar i Afrika, så vet att där ber man. Am I right or am I right? Am I right? Ja. Så förlora inte den bönesmörjelsen som finns över era liv. Ni får det via tolken. Så därför kan jag tala svenska mer. Förlora den inte. Samma sak för oss. Vi behöver erövra den. Man talar om de gamla att de hade makt med Gud. Man talar om de gamla att de kunde bedja. Det kunde de. Minsan. Vi kanske inte anammar deras bönesätt alla gånger. Men vi vill anamma deras böneentusiasm. Deras bönelängtan, deras böneperson, den vill vi anamma, den vill vi ta till oss. Tillkomme ditt rike, ske din vilja. Be ner Guds vilja som finns i himmelen, ner i mitt liv, i min situation. Det är att bryta igenom i bön. Amen. Gud kallar dig, han kallar varenda en av oss att bli såna här genombrottsbedjare som ber tills himlen brakar ner. Amen. Som ber och ber och ber. Som en sån här pitbullterrier. När du en gång har bitit fast i handen så får du, det låter lite groteskt, men du får nästan ta livet av den och bända upp käftarna. För den släpper inte. Såna vill Gud att du ska bli i bön. Jag släpper dig inte med mindre än att du vill signa mig. Amen. Om du är, vad heter det? Om du har lätt för att ge upp så kommer du att ge upp. Om du inte riktigt har beslutat dig så kommer du att ge upp. Men om du har beslutat dig så kommer Gud att hjälpa dig att be ner hans vilja, att be ner hans vilja på jorden och att hans rike ska tillkomma. Ska vi få en harpospelare här? Så ska vi gå in i avslutningen av det här mötet. De här två sakerna vill jag att du ska ta till dig. Du behöver inte bara memorera det jag har sagt, de bibelställningar jag har sagt. Jag vill att du ska ta till dem på det sättet att du ska börja fundera på vad betyder de i mitt liv, i min situation. Vad betyder det att få nytt igen, kanske ännu starkare än tidigare, ställa mitt liv under Guds ords auktoritet? Vad betyder det i mitt liv? Vad får det för konsekvenser? Och jag tror att det kommer att få stora konsekvenser i ditt liv. Spel riktigt sakta. Jag tror att det kommer få stora konsekvenser. Jag vill säga åt dig, du som är ung i tron, du som är ungdom kanske här, du som kanske inte har vandrat med Jesus så länge. Det här måste du lära dig. Det här måste du lära. Lär du dig inte det här så kommer ditt kristna liv att vara fullt av besvikelse. Det kommer vara fullt av oöverstigliga berg. Om du inte lägger ditt liv under Guds ords auktoritet, om du inte lär dig i ditt eget liv att bryta igenom i bön. Så tar du som ung, tar du som en ny i tron. Sen vill jag säga åt dig och åt mig som är gammal i tron. Varför har vi fallit ur det här? Varför är det så att vi tenderar att glida in i ett mera, ska säga, avslappnat liv? Tror du att det börjar gå automatiskt bara för att du är gammal troende? Ja. Går det automatiskt? Ni som är gamla, går det automatiskt? Det finns ingen automatik. Utan det är nästan så att, ta nu Patrik här en dag, att det blir nästan svårare. Man blir nästan latare ju äldre man blir. Och då talar jag inte om er, ni som är gamla, utan talar om mig personligen. Det finns ingen automatik, utan vi måste återerövra bergsbygden gång på gång på gång igen. Inte bara för vår egen skull, utan för den skörd som Gud har kallat den här församlingen att inbärga. Det ljus på berget som Gud har kallat den här församlingen att vara i den här staden. Så måste vi återerövra de här två delarna. Vi behöver med andra ord vända om igen. Vi behöver med andra ord vända om och säga: jag har syndat i tanke, vilja och gärning. Tanke, ord och gärning. Jag har inte gjort det jag borde. Men nu Gud, du vet, syndabekännelsen stannar inte där. Utan nu Gud, vänder jag om. Nu Gud, vänder jag om. Nu Gud, gör jag bättring. Amen. Behöver du det här? Jag tror vi alla behöver det. Halleluja. Jag vill be för två saker innan vi avslutar det här mötet. Jag vill att du bara sluter dina ögon. Tack Jesus. Jag vill be för dig. Du som upplever att det finns områden i ditt liv där du inte lever under Guds ords auktoritet. Alltså nu talar jag om konkreta områden. Inte att du lyckas med allt du gör, utan jag talar om konkreta områden där du inte lever under Guds ords auktoritet. Om det är pengar, om det är orenhet, om det är försummelse, om det är vrede eller vad det vara må. Så finns du här som inte lever, upplever att du lever under Guds ords auktoritet, så vill jag be för dig den här dagen. Och vi får bara sluta våra ögon. Ingen kikar omkring, för det, vi sitter nog alla på samma båt. Finns du här, så bara be att du reser dig. Du behöver inte komma fram hit, men bara där du står, där du finns på din plats, bara res dig upp. Som ett tecken på att jag vill få förbön för det här området i mitt liv som inte är under Guds ords auktoritet. Finns du här, så varsågod och res dig upp nu. Så det är svårt, det är inte. Du är svår. Du som funderar att behöver jag ställa mig upp, så. Du vet nog att du behöver ställa dig upp tillsammans med alla de som står just nu. Det menar jag inte att alla måste resa sig upp, utan jag talar om konkreta saker som du upplever i ditt liv. Så ger det en liten möjlighet till att ställa dig upp. Amen. Då ska jag be för dig, du som står här just nu. Jag står också tillsammans med dig. Himmelske Fader, jag tackar dig för att ditt ord är orubbligt. Ditt ord är de eviga sanningarna. Ditt ord är det som består när allting annat rasar. Herre Jesus, jag ber för de som står just nu. Jag ber om seger i det område i deras liv som de kämpar med i lydnad inför ditt ord. För i Jesu namn så bryter ditt ords auktoritet ner dessa områden. Ner dem i Jesu namn. Herre Jesus, du inte bara genom vår egen kraft och genom din kraft, så lägger vi detta område under ditt ords auktoritet just nu. Och Fader, om vi behöver bekänna våra synder, så gör vi det just nu. Vi bekänner detta inför dig. Vi bekänner detta inför dig, Herre, detta område. Får säga det inför Jesus. Herre, vi bekänner det inför dig just nu. Och Jesus, du bara tar bort det. Jesus, du bara lyfter av den här bördan i Jesu namn. Du bara lyfter av det här området just nu i Jesu namn. Och jag tackar dig för att istället för nederlag så proklamerar vi seger i namnet Jesus på detta område just nu. Jesu namn. Jag vill uppmuntra dig med ett ord från Herren. Att du kommer inte att stå ensam i din kamp, i ditt liv. Utan jag står med dig, säger Herren. Jag ska ge dig den kraft du behöver. Mitt ord ska forma dig. Mitt ord ska fostra dig. Mitt ord ska lära dig allt det du behöver. För att stå stadigt i den tid som inne är. I Jesu namn. Halleluja. Varsågod och sitt. Tack Jesus. När du kommer hem så tar du Guds ord. Kanske en konkordans om du behöver. Och se vad Guds ord har att säga om just det området i ditt liv som du kämpar med. Se vad Guds ord har att säga. Skriv ner de områdena eller de bibelställena. Läs dem om och om igen och säg det högt för dig själv. Jag underordnar mig dessa ord. Jag underordnar mig dessa skriftens ord. Och du ska se vilken förändring, vilken kraft Guds ord har i ditt liv. Det enda vi ber för, det är om det finns områden som du behöver hjälp att bryta igenom i bön på. Om det finns områden i ditt liv eller om det finns områden där du ber och kämpar men inte upplever seger i ditt liv. Till exempel ett sånt område kan vara att du ber för en ofrälst vän. Du ber för en människa och du tycker det sker ingenting. Han eller hon kommer inte närmare Gud, fastän jag ber och vittnar. Om du finns här som vill ha hjälp med att bryta igenom i bön, så får du också resa dig just nu. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Det underbara med Kristi kropp är att vi står tillsammans. Halleluja. Om din lilla murbräcka har varit för svag för den dörr som du har bankat på, så ställer vi oss nu tillsammans med dig och bildar en stor murbräcka som slår mot det område i ditt liv där du kämpar med just nu. Fader i Jesu namn, Herre, så kommer vi till dig, du som har lärt oss att be en gång för alla, Jesus. Och Herre Jesus, vi ställer oss i gapet, vi ställer oss på muren, vi ställer oss just nu tillsammans, Herre. Och Herre Jesus, vi ber om att du ska ge oss en genombrottssmörjelse, en smörjelse till att bryta ner fästen, till att bryta ner dessa bollverk, Herre, som ställer sig upp emot kunskapen om dig. Och för dessa människor som står nu, för Jesu namn, så tillsäger de bergen att ge vika. De bergen ska kasta sig i havet i Jesu namn. Jag talar Guds ord över dig, du berg. Jag talar Guds ord över dig, du problem. Jag talar Guds ord över dig, du ofrälsta släkting. Du ofrälsta make. Du ofrälsta make. Jag talar Guds ord över dig i Jesu namn. Ge vika och lägg dig under Jesu Kristi lydnad. Corre santo rolobone, gibara la santone. Ore secendo libando stataia. Det är en välbehaglig lukt inför Herren att du inte nöjer dig med det du har uppnått fram tills idag. Det är välbehagligt att du sträcker dig vidare. Även om du upplever att din framgång är ringa, så är det en välbehaglig lukt inför Herren. Och han säger åt dig, jag ska bryta ner fästena. Jag ska bryta ner de höga bålverkarna. Jag ska bryta ner med din lilla bön, så ska jag göra stor verk i din omgivning. Halleluja. Uri bikibanda masantoro lo bossataya. Ore sentoro lo bossataya. Halleluja, tack för ett förnyat böneliv i hela församlingen, Jesus. Åh, vi proklamerar ett förnyat böneliv i hela församlingen. En förnyad bönintensitet, Herre. En förnyad bön i den helige ande, Herre Jesus. Herre, låt en förnyad bön, Herre Jesus, påla fram, Herre. Som ett rökelseoffer inför dig, Herre Jesus. I Jesu namn, kiboro lo santo, lebro socoro lo montane, Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Ska vi allesammans i den här salen bara resa på oss? Varenda en. Halleluja inför Jesus. Halleluja, kommer lovsångarna upp. Halleluja, ska vi prisa Jesus tillsammans i en sång till Jesus, för Jesus. Om Jesus, halleluja, för det handlar om honom. Jesus Kristus från Nazaret, världens hopp, våran frälsare. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, jag vill uppmuntra dig att förvänta dig förändringar i ditt liv. Jag vill uppmuntra dig att du ska få vara med och se att status quo i ditt liv bryts. Och du ska få göra nya erövringar. Halleluja, halleluja, halleluja. Jag vill också uppmuntra dig genom att säga, vi står tillsammans i det här. Vi står tillsammans. Ingen ska känna sig ensam eller utelämnad, utan vi står tillsammans i det här. När en lem lider, så lider hela kroppen. När en lem gläder sig, så gläder sig hela kroppen. Du ska inte känna dig ensam i din nöd, säger Herren. Du ska känna att jag har sett dig, och jag har också satt dig i en kropp. Som fastän du inte känner det varje dag, fastän du inte känner dig i din ensamhet, så finns du i en kropp som bryr sig. Det finns människor som ber för dig. Det finns människor som tänker på hur du har det. Det finns människor runt omkring dig. Och jag vill att du ska känna sig, Herren, du är inte ensam. Du är inte övergiven. Halleluja. Halleluja. Fader, lär oss att uppfylla din lag genom att bära varandras bördor. Och ribandos tokorolo montane. Du finns här just nu som är så trött under din börda. Jag ser din rygg nästan bågnar. Det finns sådana omständigheter. Och det är inte det att du har så jättestora problem kanske. Och när du tittar på dem. Men det har ackumulerats i ditt liv. Det har som blivit en evig rund. Det har blivit en evig sån här. Det har byggts på helt enkelt. Din blick har sänkt så bergen har skjutit i höjden. Halleluja, när Guds andes vind kommer och blåser i ditt liv, så blåser han sönder, blåser han bort alla de bergen i Jesu namn. I Jesu namn, om det är berget av sjukdom eller det är berget av andra omständigheter, så kan han, förmår han, vill han befria dig. Halleluja. Så låt oss då i avslutningen av det här mötet bara fokusera på Jesus Kristus, våran frälsare, världens frälsare, Guds enda son. Och så prisar vi Jesus tillsammans med lovsångsteamet här. Och låt det bli ett crescendo på vårt möte den här eftermiddagen. Gud välsigna dig. Varsågoda.
I gryningsljus jag väcks till dig. Då formar du
Fair.
Halleluja. Halleluja. Ska du bara fatta den sand som står vid din sida? Halleluja. Tack Jesus. Gud, be Herrens välsignelse över varandras liv. Då blir det med andra ord oss. Herren välsigne oss. Halleluja. Har du hittat någon hand? Gå, se till att ingen står ensam. Halleluja. Se till att du har en hand att fatta. Tack Jesus. Underbart. Ingen står ensam. Då ber vi tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren vände sitt ansikte till oss. Nej, men vad i hela fredsen? Då kan inte ens pastorn. Herrens välsignelse. Ska vi ta om det? Okej. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren vände sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu gick det nästan felfritt. Tack ska ni ha. Gud välsigne er. Klappa om varandra. Så ses vi ut efter veckan. Tack ska ni ha. Kom ihåg det. Behöver du förbön? Behöver du någon att tala med? Så finns vi alltid här för dig. Du får frimodigt ta kontakt. Anmäl dig till Jesus helgen. Och köp indisk mat. Så du har någonting att äta.